beträffande den här utredningen så anser jag att vi har kommit så långt som man kan begära ett av utredningen. Och det som vi kommer att presentera här på förmiddagen idag är att vi kommer inte runt en person som en misstänkt gärningsman. Och den personen är Stig Engström, som jag har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen.
Hej och välkomna till dagens juridikpodden. Idag ska det helt och hållet handla om det beslut som chefsåklagare Christer Petersson kom med på en presskonferens alldeles nyligen angående Palmemordet. Han hade lovat att komma med någon form av lösning på detta så här många år senare. Hur blev det? Erik Tagesson, chefredaktör, dagens juridik.
Ja, hur det blev? Jag skulle säga att jag upplevde ett stort antiklimax. Det presenterades något som då beskrevs som en lösning. Man sa att Stig Engström, den avlidna Stig Engström som man kallat Skandiamannen, att man har så att säga kommit fram till att man kommer inte runt honom, som man uttryckte sig, som gärningsman. Däremot skulle jag då, alltså det som presenterades var väldigt, väldigt svaga bevis, om det ska kallas för bevis menar jag, utan det var en indiciekedja och inte en särskilt stark sådan. Så att jag är inte övertygad om att det var rätt beslut att nu lägga ner utredningen.
William Eriksson.
Ja, jag vet knappt om man kan kalla det en indiciekedja. Så det var en rad olika indicier som åklagaren Christer Petersson menar på är försvårande omständigheter för den så kallade Skandiamannen kring den här mordnatten, och människor som då har pekat ut en person som ska vara lik honom, och det var mycket prat om någon huvudbonad, en så kallad keps, och det var mycket prat om den här mörka rocken. Men det är sådana attribut som väldigt många personer vid den tiden, alltså 1986, skulle kunna haft en knälång rock och en svart keps huvudbonad. Så att jag vet inte, ja, det kändes inte så starkt.
Och dessutom så är det ju så att Engström har ju liksom medgett, det är ju känt en tid att han befann sig på och i anslutning till mordplatsen, och har ju själv hävdat då att vissa av de här signalementsuppgifterna som polisen gick ut med har ju själv berättat att och sagt att det kan röra sig om ett missförstånd, för jag tycker att den person som beskrivs av de här vittnena är jag själv. Så att han var ju liksom ute med namn och bild i media och pratade om det här tidigt själv, så att det är inte heller så särskilt starkt.
Nej, alltså här sitter man och väntar med stor förväntan på att ska komma ett beslut som en gång för alla stänger dörren till den här utredningen som har pågått och oavbrutet sedan 1986. Och jag tänkte under hela den här långa presskonferensen och ganska krångliga genomgången av det som chefsåklagaren då på något sätt ansåg var bevisning i det här, att han skulle komma upp med någon form av trumfkort i slutet, att han skulle säga någonting i stil med att men det här räcker naturligtvis inte särskilt långt, däremot så har vi lyckats säkra, och sen skulle någonting komma som var av teknisk karaktär. Det han nu har lagt fram det är ju snarare någon form av omvänd bevisning eller baklängesbevisning, där han dessutom ägnade en mycket, mycket stor del åt att beskriva hur svårt det var att så här långt efter ett mord säkra, eller i vart fall föra teknisk bevisning i hamn. Va? Och det är ju ingen bevisning för att en viss person, i det här fallet den så kallade Skandiamannen, skulle vara skyldig. Att polis och åklagare misslyckas med att koppla viss bevisning till en viss misstänkt, det kan ju inte falla den misstänkte då ligga illa i hans vågskål, så att säga. Utan det här med att kulorna inte längre går att hänföra till ett visst vapen och så vidare, tough shit, det borde man tänkt på från början. Det är i varje fall ingenting som man kan lägga den så kallade Skandiamannen till last att inte polis och åklagare lyckas med. Så jag tycker det här är en enorm, jag ska säga, både besvikelse och nederlag för utredningen.
Ja, och jag tycker det är hårresande när efter presskonferensen så fick Christer Petersson någon fråga om huruvida han då menar att den här bevisningen som de har presenterat skulle räcka till en fällande dom. Vad han sa på det är att min bedömning som åklagare är att det här hade räckt ett frihetsberövande. Så att vi hade kunnat få den här personen anhållen och kanske häktad. Och därmed kunnat vidta ytterligare utredningsåtgärder. Men att bevisningen som den är nu inte hade rätt till en fällande dom. Och att då peka ut någon som skyldig till mordet på statsministern 1986 utan att, så att säga, själv tycka att man har på fötterna tillräckligt för fällande dom, det tycker jag är... Det är, ja, jag höll på att använda ordet rätt skandal.
Men den fråga som du väcker här är också intressant, nämligen att de, förutom att de påpekar svårigheter med att så här långt efteråt knyta en viss form av bevisning eller att ens använda en viss form av bevisning som bevismedel, så har man ju också då i någon mening här gång på gång påpekat att det här är en åklagare. Han säger ju, pratar ju jagform, och det ska man göra som åklagare. Christer Pettersson pratar i jagform och säger att jag är ju inte en domstol. Men om det hade varit så att den så kallade Skandiamannen fortfarande hade varit i liv, så gör jag bedömningen att jag som åklagare hade kunnat få upp det på först skälig misstankenivå och sannolikt sen på sannolika skäl för att åtminstone få en häktning till stånd. Därutöver vill han inte spekulera. Jag har tidigare när vi har diskuterat det här i Dagens Juridikpodden sagt att enligt min uppfattning så krävs det så starka bevis för att den här frågan ska kunna läggas ad acta, för att nu använda ett av Christer Petterssons egna uttryck, att bevisningen inte bara skulle räcka för ett åtal och en fällande dom, utan kanske till och med var så stark i dagsläget så att man skulle kunna skulle ha kunnat använda den som för att få en resning till stånd i syfte då att kunna gå vidare och få en helt annan gärningsman än den som tidigare har åtalats i Sverige och friats i hovrätten. Va? Och det här är ju långt ifrån det. Det är alltså, Christer Pettersson säger ju själv att det handlar om bevisning som enligt hans bedömning skulle räcka till ett anhållande och möjligtvis kunna få honom häktad.
Ja, alltså mycket det som Christer Pettersson för fram under den här presskonferensen, det är ju liksom kritik mot hur den här utredningen har skötts inom alla år. Det har väl han all rätt att ha i och för sig. Men jag menar, det blir ju lite lustigt när man ska slå på stora trumman som han verkligen har gjort här. Inte minst nu under våren, men även liksom tidigare, har sagt att han ska presentera en lösning. Och han i mitt tycke presenterar ganska mycket precis exakt det som kom fram i den här uppmärksammade filterartikeln för ett antal år sedan. Alltså, för det var ju knappt en enda nyhet här.
Erik, vad tror du? Nej. Vad tror du, Erik? Hade de ett vapen som de faktiskt trodde stenhårt på när de här väldigt, väldigt tvärsäkra uttalandena kom i början av året från Christer Petterssons sida?
Jo, men jag tror det. Och det finns ju flera skäl. Dels har det ju spekulerats mycket och gått en del rykten om att det har funnits vapen. Och Christer Pettersson nämnde ju också nu idag på presskonferensen att Stig Engström hade en vän som samlade på vapen. Och att han då hade något vapen som motsvarade mordvapnet, alltså samma kaliber. Och att man då har provskjutit ett sådant vapen. Och nu fick man tillbaka svaret från Nationellt forensiskt centrum med en så kallad nolla. Det gick inte att säga varken du eller med. Och jag råkar då veta, att jag begärde ut handlingar i Palmehärdet på häromdagen, att den 29 maj så fick Christer Pettersson en rapport. Se. Om det är den här rapporten avsnittet, det kan jag naturligtvis inte vara säker på, men det ligger ju nära till hans och tror att han har haft självförtroende och varit säker på att nu ska vi äntligen kunna knyta vapnet till den vi misstänker, men fick ett bakslag.
Tyckte ni själva, eller tyckte ni att han såg osäker ut eller säker ut, eller vad kan man säga om en åklagare under en presskonferens om den här?
Jag reagerade framförallt i början på när jag såg Hans Melander när han satt och pratade där om Sydafrikaspåret. Då tänkte jag så här, tror han själv på den här teorin om Stig Engström som de nu lägger fram? För att jag tyckte det lät på den lilla framställningen som han hade att han trodde nästan mer på Sydafrikaspåret. Han sa, som jag själv tycker är en mycket intressant teori eller ett mycket intressant spår. Så Christer Pettersson tycker jag såg ganska, han var väl lugn och sansad och sådär, men jag fick inte intrycket av att han, jag vet inte, säker var han kanske, men han, jag vet inte om han trodde på det själv han heller.
Om man ska titta på det strikt bevismässigt, om man bortser från allt lullull och kringsnack och teorier och spekulationer och allt vad det nu må vara, så kan man säga att det enda de har i bevisning, alltså i hardcore bevisning, det är ju att Engström, enligt då vad Christer Pettersson säger, skulle ha ljugit under förundersökningen, va? Men de har honom inte. De har ju ingenting som så att säga gör honom till en gärningsman, alltså.
Nej, och där är det ju också svårt att undvika att dra paralleller med den tidigare dömde och sedan friade Christer Pettersson, där jag tycker att det finns en indiciekedja som är väsentligt mycket starkare än det man nu har presenterat mot Skandiamannen. Och varför Christer Pettersson när han tog över den här utredningen och sa att Christer Pettersson är inte en person som vi längre utreder för det här, utan vi anser att han är då lagd till handlingarna och istället fokuserar på Skandiamannen. Men jag tycker att om man skulle ställa de här i varsin vågskål, indiciekedjorna, så väger den mot Christer Pettersson väsentligt tyngre.
Det här är ju intressant därför att en stor del av det här mordet handlar ju, hur mycket man än vill att det ska vara juridik och det ska vara rättsstat och det ska vara rättssäkerhet och det ska vara en robust utredning och så vidare, så handlar det till syvende och sist om det extremt stora allmänintresse som finns och den ymniga flora av teorier och spekulationer som har framförts, vissa bättre än andra. Och vad kommer svenska folket tro efter det här? Vad säger du, Wille?
Nej, jag tror att det finns en konsensus kring att allt det här blev en besvikelse. Jag tycker att Peter Altin sa det bra när han sa att det är som en stor ballong som har blåst upp så, av förväntningar som nu man har stuckit hål på. Och jag tror att väldigt många kommer ha svårt att acceptera det här. Det är klart att de som sedan tidigare har varit övertygade om att det är Skandiamannen som har mördat Olof Palme, de tycker säkert att Christer Pettersson och Palmegruppen har varit på rätt spår. Men jag tror att det finns väldigt många som inte känner sig särskilt övertygade om att det här är liksom, vi stannar här. Utan jag tror att det här är väl så att säga ett semikolon och inte en punkt.
Erik, vad tror du? Hur kommer svenska folket och även övriga världen att ta emot här?
Jag håller med, och nu så här en timme efter att presskonferensen är slut så tycker jag att de reaktioner jag har hört från vänner och kollegor man har sett på i sociala medier är entydiga. Ingen tycker att det här höll. Utan spekulationerna kommer därmed fortsätta. Och man kommer liksom fortsätta gissa, ha sina olika teorier. Jag sticker inte under stol med att jag alltid har trott att det var Christer Pettersson som var skyldig. En annan intressant aspekt är att polisen, det inledde man ju med att säga, vilket i sig var konstigt, att man nu håller på att digitalisera hela utredningen. Samtidigt så har polisen då idag publicerat ett pressmeddelande att gå minsann och ta del av den här utredningen mot en kostnad på 1 miljon kronor. Det gör ju det här lite svårgranskat, för att uttrycka sig milt. Man säger också att enligt beräkningar så tar det en person som är van att läsa juridiska texter 9 år att ta sig igenom det här materialet. Så att, det har du något att göra, Stefan.
Ja, tack för det. Det här är ju trots allt alltså juridiken har ju den fina egenheten med sig att till syvende och sist ska det kunna kokas ner till konkreta fakta som ska kunna innehålla konkreta gärningspåståenden och bevisteman och bevisning som ska läggas fram och prövas i domstol och sen sammanfattas på x antal sidor som inte tar så lång tid att läsa som en hel förundersökning. Och det kan man säga att det har inte Christer Pettersson, enligt min uppfattning idag, lyckats med ens när det gäller att lägga fram en misstanke som skulle sträcka sig till att kunna gå i hamn i domstol. Och då ställer man sig frågan, kommer det någonsin att på något sätt rent praktiskt kunna prövas i domstol? Nja, inte straffrättsligt. Men det är klart, det finns ju åtminstone teoretiska möjligheter som jag lyfter upp just som hypoteser och teoretiska möjligheter för att kunna få till stånd någon form av domstolsprövning, även om det inte är med straffrättsliga ögon man så får komma pröva det. Och det är naturligtvis om det skulle till exempel väckas talan för brottet förtal av avliden. Då skulle ju en domstol behöva svara på frågan till syvende och sist om det här har någon substans, alltså om det fanns skälig anledning åtminstone påstå det här som nu påstås, även om det då långt ifrån straffrättsligt skulle prövas.
Nej, absolut. Ja. Jag tycker väl att det är lite, så att för att använda ett engelskt uttryck, farfetched att man liksom ska anklaga Christer Pettersson för det just nu. Men jag tror att det finns en del personer bland svenska folket som absolut inte skulle dra sig för att försöka få Christer Pettersson fälld för just detta.
Ja, nej, det, så är det. Det är klart man skulle, nu sa jag att det är en hypotes, jag bara tog det som ett alternativ. Man skulle kunna tänka sig andra hypoteser, att någon till exempel åtalas för ett tjänstefel i samband med det här på något sätt också. Därmed får då utredningen i sig i sak prövad, men det skulle inte bli ett brottmål och en straffrättslig prövning. Jag bara lyfter det som hypoteser utan att säga att det på något sätt är det som ska ske. Men närmare så kommer vi inte. Ja, Erik.
Nej, men vi har ju också, vi har en intressant artikel idag, en intervju med advokat Johan Eriksson också för fram den här synpunkten att det vore ju väldigt intressant och kanske en bra ordning om en avliden person som då anklagas på det här sättet får någon typ av ombud. Någon som företräder honom och granskar den här utredningen. Precis som då att det är en vanlig brottsutredning när en misstänkt lever. Att någon måste ju företräda den personen som pekas ut, granska bevisen och bemöta de påståenden som åklagaren kommer med. Det tycker jag var en helt rimlig ordning. Om det sedan är en advokat eller en kommission, det låter jag vara osagt. Men jag tycker att man ska peka ut en person som inte har möjlighet att försvara sig på det här sättet är inte en bra ordning.
Petersson kommer också, han gör det lite lätt för sig. Jag förstår omständigheterna av presskonferensen med anledning av rådande så kallad coronasituation. Jag förstår att man inte kan låta frågorna hagla i all oändlighet, men han fick bland annat en fråga om hur han såg på Lisbeth Palmes vittnesmål och utpekande utav då Christer Pettersson i den förra rättegången. Och den vägrade han svara på överhuvudtaget, utan gjorde det väldigt lätt för sig att säga att jag har ingen anledning att kommentera den slutsats som hovrätten kom till. Han sa inte ens vilken slutsats det var. Det kan jag då berätta, att det var att fru Palme inte ansågs tillförlitlig i det här avseendet. Trovärdigheten var det då inte något fel på, men tillförlitligheten, det vill säga att hon möjligtvis trodde sig peka ut en person som hon hade fel kring. Va? Men att Christer Pettersson då, chefsåklagare Pettersson, inte ens vill kommentera det som utgjorde huvudbevisningen i det förra målet, det kan jag tycka är, för att använda ett formellt uttryck, anmärkningsvärt.
Ja, men jag kan också tycka att det begränsade antalet frågor som media fick chansen att ställa i anslutning till den här nästan 2 timmar långa redogörelsen som Christer Pettersson och Hans Melander höll. Det är lite svagt. Jag menar, nu var det sagt att de skulle ställa upp på vissa enskilda intervjuer i mån om tid senare idag, och Christer Pettersson skulle kunna tänka sig ställa upp någon annan dag, men det blir liksom, det här är ju bland det största som har hänt i Sverige på länge, och jag kan tycka att då får man banne med ta sig tid att svara på frågor från media som är intresserade.
Media är i det här fallet inte enskilda journalister, utan det är mycket viktigt att påpeka som representant för media att media är i det här sammanhanget representant för svenska folket, och det här är det sätt på vilket svenska folket kan få svar på sina frågor, va? Erik, du är gammal kriminalreporter.
Ja, nej, men precis. Och, alltså, att man då släpper in en enskild fråga och så besvarar man den, men man ger ingen möjlighet till följdfrågor och sådär. Jag har som sagt, precis som du sa, Stefan, har förståelse för att det är coronatider, men man vill ju ändå, jag hoppas att man inom kort kommer få läsa en intervju där Christer Pettersson så att säga ställs mot väggen och få stå till svars för det här på ett tydligare sätt än vad som skedde under presskonferensen. Jag tycker också att det är anmärkningsvärt som sagt. Man berättar väldigt mycket om då Stig Engström, Skandiamannen. Och allting som man berättar tolkar man ju egentligen till hans nackdelar. Men det är ljugigt, absolut. Han kanske till och med kan beskrivas som en mytoman. Men att han ställer upp i tv, det lägger man honom till last som någon form av sätt att vilseleda vittnen för att senare ska liksom kunna underkännas som någon oerhört förslagen kriminell. Och, alltså, det naturliga är ju att det faktum att han ställer upp i tv och går ut och pratar med namn och bild, att det snarare skulle tala till hans fördel. Att det vore oerhört konstigt att en gärningsperson själv kontaktar polisen och vill berätta om sina upplevelser och inte istället då försöka så att hålla sig så mycket i skymundan som möjligt. Sen med anledning av Lisbeth Palmes utpekande av Christer Pettersson, så tycker jag det är värt att notera ändå att under hovrättsförhandlingen där då Christer Pettersson sen firade, där är ju faktiskt Skandiamannen Stig Engström ett av de vittnen som är kallade och vittnar i rätten där Lisbeth Palme också befinner sig. Det tycker jag är, ja, det är en omständighet som förtjänar lite uppmärksamhet åtminstone.
Det intressanta tycker jag är också i det här ljuset av vad Lisbeth Palme sa under utredning och rättegång, och utifrån vad Christer Pettersson nu inte vill kommentera på direkt fråga, det är att han själv, alltså Christer Pettersson själv, inledningsvis utan att få en fråga under rättegången så att säga kommenterade ändå att det vittnesmålet från Lisbeth Palme hade underkänts i hovrätten. Han så att säga la det som någon form av förargument för att han förstod att den här frågan skulle komma, men sen vill han inte svara på frågan när den väl kommer, nämligen: tycker du att det är rimligt att man kan förväxla i det här fallet då Christer Pettersson med den så kallade Skandiamannen, va? Och där tycker jag att han som åklagare naturligtvis utifrån de omständigheter som råder nu har en skyldighet att inte bara gömma sig bakom vad hovrätten har kommit fram till, utan då får han säga: jag ställer mig bakom hovrättens uppfattning eller någonting i den stilen, för han är ju förundersökningsledare. Punkt slut, va? Ville?
Nej, men jag tänker att jag sitter hela tiden här och tänker att jag har lite svårt att köpa allt det här, och det känns verkligen, precis som jag sa tidigare, att någon har stuckit hål på den här ballongen. Man är lite tom nu. Det kom liksom ingen förklaring. Det fanns inget mordvapen. Det fanns inga DNA-spår. Alltså bevisningen är svag. Det är indiciekedjor, om det är ens det. Och sen så ska man gå ut i den här sommardagen och så är det som att ingenting har hänt egentligen.
Nej, det här är...
Jag håller precis med om det, och som sagt, vi har nu under den här podden ändå använt orden bevisningen som presenterades flera gånger. Men om man ser tillbaka på det, det finns ju inga bevis. Man har inte liksom presenterat någonting som är ett bevis för att han har hållit i vapnet och tryckt på avtryckan. Och det är ju ändå det handlar om. Det är det han pekas ut som skyldig för. Det finns omständigheter om att han har ljugit, att han har befunnit sig på platsen. Han har kläder som har återkommit i vittnesmålsbeskrivning av vad de tror är gärningspersonen. Men det finns ju inte ett enda bevis, tycker jag.
Samtidigt så är det så de här kläderna, ja, det var ju som Ville sa tidigare, det är någon 3/4 lång mörk rock eller jacka av något slag. Det är inte en särskilt ovanligt klädesplagg, och det var ännu mindre ovanligt, tror jag, under 80-talet när man hade sånt där. Sen råder det då väldigt stora oklarheter kring vad som egentligen var någon form av huvudbonad. Vissa säger stickad mössa, andra säger keps, andra säger barhuvad och så vidare. Och det presenterades idag också som någon form av, jag vet inte om det var tanken att det skulle på något sätt visa på någon form av objektiv förhållningssätt från åklagarens sida, eller om det också skulle på något sätt syfta till att stärka just trovärdigheten där, för att människor och vittnen kan se olika. Och det är ju känt polisiärt faktum att vittnen är inte att tillförlita i alla delar. Man ser och upplever saker olika och man lägger märke till olika saker och så vidare. Och det i sig kan ju inte användas varken som bevisning eller indirekt bevisning. Och det är det jag känner här. Det är lite som häxorna, va? Att man lägger dem i vattnet och om de anklagas för att vara häxor. Och i det fall de flyter så är de häxor, och då kan de avrättas, och om de sjunker så är de inte häxor. Men så att säga, det är ju 1X2.
Jo, men hade vi suttit och bevakat en rättegång och man hade sett det här som Christer Petterssons sakframställan, så hade man ju inte som åhörare känt sig övertygad. Och jag tycker att det blir väldigt tydligt när han pratar om Stig Engström som någon tidigare idrottsman då, som på något sätt ska springa väldigt snabbt och såna här saker. Det är ju den typen av detaljer som det finns ju ingenting att fästa vikt vid där överhuvudtaget.
Alltså jag är ledsen, jag kunde inte låta bli att skratta när du sa sakframställan, för att det här är så långt ifrån en adekvat sakframställan man kan komma, skulle jag säga. Det har han inte heller gjort anspråk på, chefsåklagare Pettersson. Tvärtom, han säger att han inte ens vill kommentera om det skulle räcka till ett åtal, men att det skulle kunna gett honom en tidsrymd att efter frihetsberövande av den misstänkta tänkte möjligtvis kunna utreda frågorna vidare. Nu blev det tyvärr inte så, och det kan inte heller lägga en misstänkt till last att det inte fanns någon möjlighet att genomföra ett frihetsberövande under den nu misstänktes eller utpekade personens livstid, va?
Nej, och vad Christer Pettersson säger, eller kanske till och med borde ha sagt, är att den här utredningen var så förbannat misskött från början, så vi kommer inte komma i mål med den, så nu lägger vi ner.
Spaningsuppslag saknas, det vore fel att säga, men det var i fall att det går inte att leda spaningarna i hamn, och efter 34 år så är det tyvärr så att vi får tacka för kaffet.
Ja.
Ja, och jag tycker det är också,
vi kan inte peka ut någon.
Nej, och jag tycker också att man måste ändå ha i beaktande här, alltså Olof Palmes söner också, när man liksom slår på stora trumman inför det här beslutet, och det måste ju vara ett oerhört antiklimax även för dem som kanske hade hoppats på att man nu skulle få svaret på vad jag antar är deras livs största gåta, om inte annat.
Att deras pappa mördades igen. Och jag såg att en av sönerna här uttalade sig och till stora delar ställde sig bakom åklagarens resonemang, så vitt jag såg i som allra hastigast i någon tidning här. men till syvende och sist så är det ändå så att vi har haft en annan människa som har pekat ut utav deras mamma som både blev själv beskjuten och ansåg sig kunna vara säker på sin sak. Man kan oavsett vad Svea Hovrätt skriver där, vilket är väldigt väl ska säga utredd fråga i och för sig, så kan man inte helt bortse från detta vad Lisbeth Palme sa, och vi kommer ändå in i bevisdiskussioner till syvende och sist som handlar om att i det fall en person skulle ha åtalats på vilka grunder som helst för mordet på Olof Palme, så hade försvaret kunnat kalla antingen Lisbeth Palme när hon levde eller nu åberopa vad hon har sagt i utredning och två rättegångar till styrkande av att det åtminstone finns rimligt tvivel på att det inte kan vara någon annan. Och det går inte som åklagare att bortse från detta faktum bevismässigt, eller hur Erik?
Nej, men exakt så. Och det återigen, det som har presenterats idag Rosie Gängström är inte bevisning som jag menar skulle hålla i ett rättegång. Och det medger ju åklagaren själv. Och då tycker jag att han gör fel som går ut och pekar ut Engström som skyldig.
Avslutningsvis här, vår tid springer iväg. Hur ser fortsättning och framtid ut? Personligen så tror jag att det handlar om att alltså förundersökning läggs ju inte ner i en formell mening så att den aldrig går att öppna igen, utan den läggs ner i den meningen att inte operativt vidtas några utredningsåtgärder, va? Men det räcker med att det kommer in ett tips som säger någonting. Dessutom öppnade de för en fortsatt spekulation kring och gav legitimitet åt en diskussion kring att det här kunde trots allt vara en idé. Man kunde inte utesluta att det var en del utav en konspiration. Och det tycker jag kan vara intressant för framtiden. Att nu har vi en åklagare som anser sig ha kommit så långt som ändå inte kan utesluta en konspiration. Vad säger vi om det avslutningsvis?
Ja, jag tror ju att antalet konspirationsteorier kommer att öka. Jag tror att privatspanandet kommer få ett uppsving igen när det gäller den här utredningen. Och jag tror att ingen känner sig nöjd med detta, utan spekulationerna kommer att vara för evigt tills något bättre kommer fram.
Erik, du är chefredaktör. Du får sista ordet.
Ja, men jag skulle väl sammanfatta det som att de som redan efter Filters reportage för ett par år sedan här trodde på Stig Engström, fortfarande tror på Stig Engström. Någon av de icke tidigare frälsta tror jag inte har blivit övertygade idag.
Nej, det handlar ju inte som bekant inte heller om vad man tror eller inte tror, utan det handlar till syvende och sist om vad som kan bevisas när det är fråga om åklagare och ytterst domstolar som ska försöka utreda i de här sammanhangen vad som kan hållas för visst och säkert. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens juridikpodden som idag handlat helt om beslutet om att lägga ner förundersökning om mordet på statsminister Olof Palme. Vi är tillbaka nästa vecka.